Politiken i TV4. Historiskt många historiska händelser under historiskt kort tid. En vecka som sätter sina spår i historieböckerna. Vi pratar om maktspelet som just nu pågår och om vilden i vår svenska riksdag som påverkar världspolitiken.
Du ska veta hut när du är här. Punkt.
Fru talman, nu har Ulf Kristersson fått allt om bakfoten.
Vem är
jag
brun?
Med högerpopulistiska
partier. Vem är brun?
Det här handlar om Sveriges bästa. Det här handlar inte om Annie Lööf.
We shall overcome.
Ha en krampaus.
Håll truten på dig, Carl Bildt.
Kan
det
bara du käppel.
Det är bara käppel.
Kan du...
Det är bara käppel.
Hej, hallå, välkomna till podden. Inte bara käbbel utan oerhört allvarliga politiska ämnen får vi väl konstatera. På TV4s vis med Ann Tiberg och Jens B. Nordström här i studion. Jag heter Johan Markeus. Kul att ni är med oss. Vi tänkte börja med veckans, ska vi kalla det, världsrekord.
President Niinistö and I have come here at a historic moment for our countries.
Beslutet är historiskt och det är långsiktigt.
Det rör sig om ett... historiskt vägval.
Det var i sanning en historisk dag för Socialdemokraterna och Sverige.
Men de trycker ju båda på att det här är en historisk dag för Finland.
The applications you have made today are an historic step.
Statsministern, oppositionen, NATO-chefen, vår politikkommentator Ulf som inte är här, kungen och hans moster Jens till och med. Kungens moster var nog inte med i det där, men det var väldigt många som sa... historiskt, Dan.
Ja, och för en gångs skull så stämmer. Det går ju faktiskt att använda det här ordet. Ibland överdriver vi ju lite grann. Men jag vill faktiskt få the record säga att jag har försökt variera det här genom att säga att nu skrivs historia i realtid. Det är ju lite sportkommentator.
Ja, jag vill inte, man måste ju uppfinna sig själv ibland. Men jag tror att för en gångs skull så har vi täckning för det vi säger. Det här är historiskt.
Mm. Och till och med USAs president Joe Biden sa ju att det var historiskt när han tog emot statsminister Andersson och president Niinistö.
Men i USA är allt historiskt.
Mm-hmm.
För de har så kort historia.
Ja, det är så du tänker. Ja. Ska vi lyssna till Biden hur det lät när han tog emot det fina besöket från the far north.
They meet every NATO requirement and then some. And having two new NATO members in the high north will enhance the security of our alliance and deepen our security cooperation across the board.
Mm, stora allvarsamma ord.
Jo, men alltså han brer ju på där verkligen att liksom, vi uppfyller alla krav och mer därtill. Men sen gillar jag den här formuleringen the high north. Det här låter lite Game of Thrones, att vi är någonting som finns uppe vid muren, redo att slåss med zombies och vad som än kan komma vår väg. Så att det, vi blir ju nästan lite mytologiserade där i USA, ska jag säga.
Men var det var inte mycket prat om Turkiet, men det fanns ju mellan raderna passningar till det här lilla gruset.
Ja, absolut. USA säger ju här, Biden säger ju här att de kommer göra allt för att smooth the way på olika sätt och så. Men å andra sidan så nämnde ju inte statsministern. Hon hade ju kunnat ta det här tillfället och smöra lite extra för Turkiet. Det hade ju inte kostat något, men Niinistö gjorde sitt bästa.
Men det här tåget, får man kalla NATO som ett tåg, kom ju väldigt snabbt. Vi har blivit liksom... jag ska inte säga överkörda, men hur gick det så snabbt egentligen?
Ja, det där har jag verkligen funderat över. För att i sak kan man ju säga så här att Socialdemokraterna har på mindre än en månad, om man så att säga tänker på hur det lät i början av april, tvärvänt i en hjärtefråga. Och jag funderar på att de skulle kunna skriva en manual för hur gör man för att tvärvända i en hjärtefråga och sen skicka den med adress Liberalerna, som har försökt göra samma sak med totalt misslyckat resultat. Men Socialdemokraterna går ju faktiskt ur det här med heden i behåll. Mm.
Och vad är framgångsreceptet då, tror ni?
Nej, men alltså man märker att de har ju haft en väldigt tydlig strategi här och försökt hålla ihop partiet. Och det är klart att ibland har man ju kanske som utomstående tyckt att men varför gör ni så här stora processer utav det? Men det är väl just därför att hålla den enade fronten utåt, tror jag.
Mm. Och då skulle jag säga så här, i min manual så har jag liksom några såna här tydliga steg. Det ena är hänvisa till historien, att det finns ett före och ett efter ett visst datum. Det är väldigt användbart. Och i det här fallet kan man ju säga så här, ja, 24 februari det finns ett förut efter 24 februari, men även före 24 februari så var Ryssland ett stort hot. Men man har liksom naglat fast sig vid det här datumet. Och en annan grej som de gör som är rätt smart, det är att fastställa att även den andra sidan, det är valet att inte göra någonting, det är inte neutralt, utan det är också ett val. Så plötsligt så har man liksom tvingat upp alla som är mot NATO att argumentera för varför de är mot NATO. Så det är liksom inte ett nollalternativ. Och sen den tredje grejen nu, jag ska inte dra hela listan, ja, för då kommer ni att tröttna på mig. Men den tredje grejen, det är ju att man på något sätt då, man hittar på en intern process som är helt ny. Man har aldrig haft en säkerhetspolitisk dialog tidigare i det här partiet. Man har haft rådslag. Men man hittar på den här dialogen och skickar ut så luddiga instruktioner till distrikten så att de inte känner sig bundna av att komma med en åsikt när de är klara. De behöver inte landa i en åsikt. Och det betyder att de har inte låst upp partistyrelsen när den möts, utan den är helt fri att fatta ett beslut. De som faktiskt har en åsikt, det är sidoorganisationerna, SSU, Kvinnoförbundet etc. De har inte rösträtt i partistyrelsen. Så att de har yttranderätt men inte rösträtt. Så de är faktiskt emot men inte med om att fatta beslutet. Men de får ändå uttala sig. Så alla som tycker något emot, de kan säga det, och de är fria att göra det, men ingen behöver ta hänsyn till vad de tycker. Jag tycker att det här, man kan ju, jag skrattar lite, det är djupt allvarligt naturligtvis också, men det är också intressant att och väldigt smart gjort.
Nej, men det är ju verkligen gjort designat för att hålla ihop ett parti. Men man märker också att det har ju varit väldigt få som har liksom propagerat för just nej-alternativet. De flesta som har försökt påverka processen har ju mer varit inne inom socialdemokratin. Att går inte det här lite väl snabbt och försökt förhala? Och det har man ju stängt ner från partiledningen.
Ja, också. Och nu ska jag komma till en fjärde punkt. Eller var jag på den femte? I min långa manual. Och det är att de som propagerar för ja-alternativet, de propagerar inte. Mm. Notera att de framställer det här som oundvikligt. Men det är inte så. Härtill är vi nödda och tvungna. Men det är inte så att vi vill det här, utan det är allvarstyngt och vi är tvingade, och historien tvingar oss till detta steg. Och det är den förfärliga Putin som har tvingat oss till det här. Så det finns, så att säga, det är väldigt svårt att argumentera emot historien. Mm. I det här fallet, som nej-alternativet skulle behöva göra.
Vem av Socialdemokraterna tror du tyckte var jobbigast att byta fot?
Ja, det är ju Pierre Schori då, skulle jag vilja säga. Och han har inte bytt fot. Mm. Men det finns ett antal äldre socialdemokrater som jag har pratat med under den här processen, som har på riktigt varit oroade och bekymrade över det här. Det stora flertalet tycker inte att det här är den viktigaste frågan. Mm.
Men min spaning är ju också att, precis som det är den tidigare generationen socialdemokraterna, de som levde med kalla kriget, som har svårast att släppa neutraliteten.
Mm. Mm. Det beror på vad man har för bakgrund naturligtvis och hur ingångsvärdena är. Det här är inte bara käbbel. Politiken i TV4, som vanligt mycket om NATO. Det är svårt att hitta andra ämnen. Men vi ska göra det om ni håller ut till slutet. Det blir lite godis om en liten stund. Men vi tänkte prata om den politiska finnkampen, om maktspelet.
Under dessa tider vi har haft hela tiden mycket tätt samarbete med Sverige. Man har tidigare sagt: Finlands sak är vår. Likaväl man kan nu säga att Sveriges sak är vår.
Finlands president Sauli Niinistö där. Ja, Sveriges storebror eller lillebror, eller vad är vi?
Jag tror nog att Finland lite grann med glädje sätter på sig tröjan som storebror här. Att man liksom säger att tidigare så var det ni som fick säga att vi hjälper Finland. Nu är det vi som säger att vi hjälper Sverige. Men jag tror det här har att göra med att Finland har varit längre fram och kom igång tidigare med den här NATO-processen jämfört med Sverige också. För om man tittar liksom redan runt årsskiftet, så är det ju flera finska partier som liksom öppnar för ett NATO-medlemskap. Och det är ju inte alls en fråga på svensk radar då. Om man säger att om man inte ska skicka en ansökan nu, när ska vi då göra det? Och sen i februari, då pratade president Sauli Niinistö om att man kanske borde ha en folkomröstning på ämnet. Den frågan kom ju inte upp förrän närmare en och en halv månad senare i Sverige. Och han har ju liksom, innan vi ens började diskutera folkomröstning, så har ju Sauli Niinistö dessutom hunnit backa undan från den åsikten och säga att först modererade till att han vill ha en supergallup, någon slags här lite större opinionsundersökning. Och sen kommer man fram till att det är nog inte heller någon bra idé. Och så backar man bort från det. Men just den liksom tidigare finska processen tror jag också har gjort till att det har funnits en del spänningar. De har ju drivit Sverige framför sig. Mm. Och det har också fått en del inrikespolitiska konsekvenser. För en sak som jag märkte när jag var i Finland, som jag tänkte plocka upp här, det är ju nämligen att ett av Magdalena Anderssons mest utskällda citat under den här perioden, det är ju när hon sa att en NATO-ansökan skulle destabilisera hela säkerhetsläget. Det. Och det fick hon ju äta upp mer än en gång. Mm. Men i Finland så förklarar man det här med att det här var faktiskt ett önskemål från USA. Att i mars så inträdde vad man kallar i Finland den stora tystnaden. Att då säger, skickar USA ett meddelande, kriget i Ukraina har trappats ner lite grann. Det kan vara så att vi kanske kan få parterna till förhandlingsbordet. Vi vill inte att ni skickar in en NATO-ansökan just nu. Och då går ju Finlands försvarsminister Antti Kaikkonen ut och säger att det här är inte rätt tillfälle för en NATO-ansökan. Och så är det ganska tyst från finska politiker. Och ungefär samtidigt säger Magdalena Andersson samma sak. Och det finska omdömet just då, det är ju att kanske var vår försvarsminister lite skickligare på att formulera sig än Sveriges statsminister. Och där finns det ju en viss skadeglädje. Men jag tror det föds i att man är lite längre fram i processen då också. Man har tänkt lite mera fler varv runt det här.
Ja, det är ju superintressant det där med tystnaden. Och finnarna är ju väldigt bra på att uppfinna såna här ord. De har ju också uppfunnit det här, den grå perioden, som används väldigt mycket nu. Men jag tycker det är intressant, för det som hände i december, den 17 december, det är ju att då går Ryssland ut med ett förslag till en helt ny säkerhetsordning som skulle innebära att inga nya länder går med i NATO, och NATO skickar inte trupper utanför sina egna territorier, det vill säga typ till Östersjön. Och det gjorde ju alla politiker i Norden tokiga. De blev så upprörda. Men de enda som faktiskt drog slutsatser av det här, det var Finland. Och det var det som satte igång Niinistö från början. Medan Marin var lite långsammare.
Jo, men alltså där tror jag det var så här, återigen den här liksom, att även de finska socialdemokraterna var ju splittrade i frågan. Och jag tror att hon kände det här behovet att jag måste få in mitt eget parti på rätt spår innan jag kan gå vidare här. Men visst, hon var inte lika snabb som övriga finska politiker, det får vi nog erkänna.
Väldigt kul att prata finsk politik, det gör vi för sällan.
Det kanske blir en ny podd.
Men du har en spaning där, eller hur? Om att det finns liksom en dragkamp, eller en modell där presidenten och premiärministern i en republik kan växeldra på ett sätt som inte vi kan göra i en konstitutionell monarki som vi ju har.
Nej, men alltså, jag tyckte när jag rapporterade från Helsingfors så var det väldigt fascinerande att följa just det här, att det var en evig diskussion i Finland om vem ska prata först. Är det presidenten eller statsministern som ska gå först? När ska utrikesministern då komma, och när är det rätt tidpunkt för försvarsministern? Vilket så här kan framstå som ganska formalistiskt. Men samtidigt så var det lite grann så här också, man känner så här som svensk att det här lägger inte vi så mycket tid på vem som pratar först.
Men i praktiken blev det ju ett pressmeddelande när det viktiga beskedet kom. Det var ju, för då var väl statsministern bortrest i Asien?
Eller? Ja, men det blev ett oerhört salomoniskt beslut. Man gav ord om att hugga babyn mitt i tur verkligen. Liksom. Att det är så att, ja, nej, men okej, det kanske är rättvisast det att både statsministern och presidenten talar samtidigt.
Först.
Och, så liksom så här, och då är det problemet då att Sanna Marin är då i Japan på statsbesök, och därför blir det ett pressmeddelande som skickas ut. Och det var ju rätt många i finsk media som liksom sa till mig att här har vi ett av de viktigaste besluten i vårt lands historia.
Och bara skickar ut, ja.
Det är en liten papperslapp som kommer ut. Läs här.
Men jag tänker på det här med det här växeldragandet. För det blir ju också en sorts ganska skickligt maktspel. Han går ut och säger någonting, hon kan bromsa lite, sen kan hon har ett parti att spela med. De har ju ganska många olika ganska stora möjligheter då, tänker jag, och mota in sitt land åt det här hållet som de var på väg.
Verktygslådan är större där då än vad vi har här i Sverige uppenbarligen.
Ja, det är något för Socialdemokraterna att tänka på om de ska göra om det här någon gång.
Ja, men eller hur?
Vill lägga till en punkt i manualen, förlåt.
Ja, bra. Manualen blir tjock. Men oj.
Ja, Det finns en redan som heter Försten av Machiavelli. Den kan man läsa mycket i.
Men jag undrar bara, Jens, för som du säger, du har varit i Helsingfors. Man tycker sig skönja någon form av irritation från finskt håll att Där gjorde man hemläxan innan Sverige lutade sig tillbaka lite grann. Men har det också att göra med historien, att man faktiskt gränsar mot Ryssland? Man har ju haft krig, men man vet ju vad, man har en annan historia än vad vi har här i Sverige.
Jo, men Sanna Marin tog upp det i sitt tal när hon och Niinistö framträdde här gemensamt och sen hade en presskonferens och sa att nu är vi redo att skicka in en NATO-ansökan. Då tog hon ju upp också att vi har haft krig i närtid, vi har haft krig med Ryssland, vi ska inte hamna där igen. Det finns en levande generation fortfarande i Finland som har det här färskt i minne. Och det tror jag påverkar det sätt att tänka ganska mycket. Och det märkte man på ett annat sätt också, att när jag kom till Helsingfors så hade mina första kontakter med statsministerns kansli och presidentens kansli. Så frågade de omedelbart så här, ja, när vi väl har skickat in vår ansökan, vad ser du för problem där? Hur går de diskussionerna i Sverige? Och jag fick ärligt säga att ja, vi i Sverige förutsätter som vanligt att vi är välkomna överallt och ingen har några synpunkter på oss, och så blir vi ibland överraskade. Och det var ju precis det som hände också. Så att även där var ju Finland kanske lite mer längre fram än vad vi var.
Ny storebror, frågan är hur det påverkar den här finnkampen då, påverkar det idrottsliga sen när det väl ska mötas i atleterna?
Idrott och politik är alltid skilda från
varandra. Ja, så där är vi fortfarande storebror. Vi ska gå från finsk politik här i politiken i TV4-podden till, ska vi säga, svensk politik och nya moln som tonar upp sig. En ny huvudvärk kanske för statsminister Magdalena Andersson. Politiska vilden Amineh Kakabaveh hotar dra bort sitt stöd till S i skuggan av Turkiet-gnisslet som rör NATO-anslutningen.
Erdogan vill styra vår politik och han vill att vi ska göra som han vill. Och det är upp till svensk regering och svensk utrikesminister och Sverige hur ska man tillmötesgå det här.
Amineh Kakabaveh tidigare veckan och nu hotar hon S på riktigt faktiskt i det vi har framför oss i höst här hemma i Sverige.
Ja, hon säger att hon inte då kommer att stödja regeringen i viktiga omröstningar. Och det man ser framför sig direkt, det är ju budgetomröstningen som kommer att äga rum här vid försommaren. Och då skulle det kunna få följden faktiskt att, och det hänger lite på andra, för frågan är ju vad Centern, vi vet ju fortfarande inte vad Centern gör. Men om vi antar att regeringen skulle få Centern att rösta på budget, på sitt budgetförslag, och så har vi ett alternativt budgetförslag som MKDL och SD står för, då, och hon inte röstar, då blir det lika. Då hamnar vi i någonting som vi inte har haft sedan 70-talet, nämligen en lotteririksdag. Jo, det har skett att det har varit lottningar, men inte en budgetfråga. Så då får man faktiskt dra lott.
Och då hamnar man verkligen i den här frågan också, hur många budgetomröstningar kan man förlora och fortfarande sitta kvar vid regeringsmakten?
Nu är det så här att regeringen, och några månader före ett val så är det ingen som kommer bry sig om det. Men
det är ju ingen fjäder i hatten.
Det är ju ändå, det är ju något av en, ja, så här kan man ju säga, om regeringen förlorar budgetomröstningen på en lott så kommer den att ha allt det som den inte får igenom, kommer det att bli valfrågor naturligtvis och vallöften, eller jag antar det i alla fall. Om den vinner på en lott så kommer den att bli hånad, för det är hela valrörelsen. Den kanske blir hånad i vilket fall.
Men det är ändå rätt hisnande. Jag menar, 7,5 miljoner röstberättigade svenskar röstar fram 349 riksdagsledamöter, och så är det en person som egentligen här då påverkar världspolitiken. För så är det ju. Turkiets krav och vad Magdalena Andersson lovade för att bli framsläppt, de går ju inte riktigt hand i hand här, Jens.
Nej, man märker att Magdalena Andersson har ett behov av att balansera det här, att hon var ju väldigt försiktig under besöket i Vita huset med att liksom vad hon sa om Turkiet, och det, budskapet verkar vara väldigt mycket att nu ska vi försöka se vad vi kan läka ihop här. Och Sverige har ju tidigare varit väldigt kritisk men försökt balansera de här impulserna tidigare. Och det här är ju någonting som egentligen går igen i europeisk politik, där hur ska vi förhålla oss till Turkiet? Att många har ju kritiserat Erdogan och Turkiet, och så sen så har man liksom försökt tvingas backa från det när man sen har behövt Turkiet i andra frågor. Och jag har faktiskt med mig lite poesidags här nu, att det, jag har hittat Boris Johnson skrev 2004, så vann han en limerick-tävling i Storbritannien som gick ut på att skriva en så förklenande limerick om Erdogan som möjligt. Och han vann då 1,000 pund på följande: "There was a young fellow from Ankara who was a terrific wankerer till he sowed his wild oats with the help of a goat, but he didn't even stop to thank her." Och det här vann han då, detta poetiska mästerverk vann han ju då 1,000 pund på. Men sen så blir han då en dags premiärminister i Storbritannien.
Utrikesminister var
ja, först också.
Ja. Och då, det var inte bra för relationen.
Och då måste man ju helt plötsligt säga, ja men det där var ju mitt tidigare idiotiska jag som skrev den här förklenande limericken. Och lite grann, vi har inte skrivit förklenande limerickar, men vi har ju ett antal uttalanden som nu Turkiet ger tillbaks för gammal ost på. Mm. Och då hur man då ska förhålla sig till det här, det är ju inte en helt lätt balansgång.
Nej, vart tar det vägen då? Vad tror ni? Vad är spaningen? Hur löser statsministern den här prekära situationen?
Får jag vara orakel här?
Ja, varsågod.
Ja, jag tror att det här kommer att lösa sig. Det kanske tar lite tid. Man ska ju komma ihåg en sak. Nu har vi säkerhetsgarantier från USA. De säger att de kommer att skicka in grejer. Det här kan väl få dra ut på tiden. Det gör väl ingenting.
Det löser sig, är oraklet.
Det kanske löser sig.
Ja, min gissning är att det löser sig via andra än oss. Att vi kanske inte behöver göra så mycket. Man helt enkelt lägger det här i USAs knä och säger att hörni, ni får fundera ut på vad ni kan ge dem. Att kanske är det det som Turkiet mest vill ha. Att det är amerikanska stridsflygplan eller försäkringar om olika saker. Och så säger man att ni kan reda ut det här så sitter vi vid sidlinjerna.
Det är kul att ni har lyssnat och tittat så här länge. Vi finns ju både på TV4 Play att se på och på poddplattformar att lyssna på. Och vi tänkte nu då, för att ni har varit kvar så länge, bjuda på två små, kan vi kalla det karameller? Vem vill börja?
Ja, om du stannar här i...
Ja, vilket land
stannar vi? Jag tänkte säga, i Europa, NATO och världspolitiken så kan vi höra vad... alla håller inte reda på vilket landet det hamnar.
Nej, det gör det inte. Ska vi lyssna på en felsägning som heter duga?
The result is an absence of checks and balances in Russia and the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean of Ukraine. Iraq. Anyway. 75.
George W. Bush, USAs tidigare president. En rejäl felsägning får man säga.
Han är ju avväpnande där. Han liksom Iraq 2.
Ja. Men det är ju någon slags freudiansk felsägning ändå här. Liksom, så att även trots att han försvarat invasionen av Irak genomgående så slinker det ut här verkligen kanske vad han egentligen tycker om det.
Ja. 75 år också. Det var också så här. Han ursäktade sig lite grann. Ja. Även Joe Biden hade ju lite problem att hålla styr på sitt tal när Magdalena Andersson och Niinistö var där.
Men så samtidigt så konstaterar man också att han står liksom inne för valet så här. Ska jag antyda att jag börjar bli dement eller ska jag ta ansvar för det jag säger? Och han väljer, dementkortet 75. Det är det minst dåliga alternativet här. Det visar ju hur jobbigt läget är.
Det här är ju svårt att toppa, men Jens, du gör ett försök här hemifrån våran egen politik och felsägningar.
Men Annika Strandhäll hade en presskonferens nu bara för någon dag sedan om vindkraft. Och då blev det helt andra saker som kom in i svensk politik. Vi kan lyssna.
Vi kan möjliggöra en stor energikälla genom vindkraft långt ute till havs och den potentialen är enorm. Och det är en möjlighet som vi ska använda oss av. Sverige behöver helt enkelt mer egenproducerad grön el.
Öl, el, egenproducerad grön.
Man får ju säga så här, låt den som är utan skuld kasta första stenen här. Även jag har förmodligen haft några sådana här saker. Men det är ju lite roligt. Och just det där, hur politiker och journalister alltid har den här öl, el, jag går vidare här nu liksom så här, och så försöker man liksom så här backa ut ur situationen lite snabbt.
Det är ju inte alltid man själv upptäcker att man säger fel, ska vi ju säga också. Så ibland har man ju bara sagt fel och så har man gått över det och får liksom...
Man kanske har upptäckt det men ändå gått över det.
Ja, gillar läget.
Jag har en gång intervjuat Birger Schlaug när han pratar sig varm mot Öresundsbron. Det var bara det att intervjun handlade om EMU.
Fick du informera honom att du kanske började byta?
Ja, han fick byta objekt.
Det är inte alltid rätt att hålla tungan i rätt i munnen.
Ibland har det varit en lång dag kan man väl bara säga. Ja.
Manualskribent Ann Tiberg och orakel i denna podd får vi tacka. Och Jens B. Nordström, kul att ni också lyssnade och
var
tittade.
Var är min titel?
Ja, vad är din titel? Vad ska vi kalla honom? Ja.
Allmän utfyllnad.
Ja. Vi har inget.
Ett smycke på högerflanken.
Nej,
verkligen inte.
Allvetande.
Allvetande Jens B. Nordström också. Kul att ni lyssnade och tittade. Maila oss gärna. Inte bara chabbel utan prickar på ät och som snabbelatv4.se. Synpunkter, tankar, idéer. Vad ska vi prata om framöver? Stort tack för idag.
Podplay.